Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Mitt namn är Sandra Gärtner och varannan vecka denna sommar får ni återuppleva några av våra mest älskade favoritavsnitt eftersom att vi har gått på semester. Men ni behöver inte oroa er, i höst är vi tillbaka precis som vanligt här igen. Denna vecka återupptäcker vi vårt avsnitt med Jenny Kos, a.k.a. Wolverine. Jenny är justis, HRHP educator och fertility awareness professional. Och hon hjälper och inspirerar tusentals varje dag till en djupare förståelse om våra kroppar och vår egen fertilitet. Jenny har gästat många poddar tidigare och i detta avsnitt tänkte vi djupdyka direkt ner i de tekniska delarna av vår fertilitet. Till exempel hur vår kost påverkar vår menscykel och även vårt mående. Vi vet att kost är ett känsligt ämne för många och med det här avsnittet och egentligen alla våra avsnitt vill vi uppmana till ett öppet sinne och ta med det som resonerar för just dig, för vi alla är så himla olika. Men det som är viktigast för oss är inte att erbjuda pekpinnar eller one size fits all, utan olika typer av kunskap för att du ska kunna ta informerade beslut om ditt liv och din egen hälsa. Du lyssnar på Healthfulness-podden och mitt namn är Sandra Gärtner.
Välkommen hit, Jenny!
Tack så mycket!
Du är ju, nu ska vi se om jag klarar av det här, Justice Holistic Reproductive Health Practitioner.
Ja, det är
vilken
jag.
Jäkla titel!
Och faktiskt educator på slutet, eftersom jag utbildar de nya.
Men kan man, det verkar som att man kan översätta det här till sexualhälsorådgivare.
Ja, alltså det är svårt, men jag hade kunnat säga holistisk reproduktiv hälsopraktiker också. Liksom. Men det är ingen som fattar vad jag menar. Så jag brukar säga sexualhälsorådgivare med betoning på hälsa. Liksom. För att jag är ju inte sexolog, jag jobbar ju inte så mycket med alltså, den sexuella biten. Jag bryr mig inte riktigt på vad folk gör i sängen. Även om det såklart är svårt att undvika det samtalsämnet när man pratar med mina klienter. Liksom, så är det inte där min utbildning eller mitt fokus ligger. Liksom. Utan det är ju på fixa folks menscyklar.
Ja. Och har jag förstått det rätt om jag tänker att du jobbar lite så här med funktionsmedicin?
Ja, alltså hela utbildningen, justisutbildningen är ju funktionsmedicinsk i grunden. Liksom, och jag har ju mer eller mindre, alltså på många områden samma utbildning som någon som är alltså då funktionsmedicinsk praktiker av något slag.
Ja.
Men sen så håller jag ju inte på med blodprover och sådär, och jag är inte läkare. Liksom, utan vi har ju hela tiden gjort det med alltså utgångspunkt i menscyklar och kvinnohälsa.
Ja, och hela det tänket är ju väldigt holistiskt,
ja.
Eller hur? Och jag tänker så här, finns det någon anledning att du inte är läkare eller gynekolog eller barnmorska?
Alltså jag har funderat många gånger på att bli barnmorska. Det är bara att jag hade inte stått ut i det systemet. Systemet är som det är väldigt begränsat. Mm. Alltså om vi tar barnmorskor som ett exempel så vet ju många av dem själva att det är en väldigt frustrerande situation. Man har lite tid med patienterna,
yeah.
PM ser ut som det gör, pengar styr på många olika sätt. Alltså det är ju strukturen som är problemet liksom. Och jag hade inte klarat av att bli tränad i det i massor med år. Liksom. Därför att det går så emot väldigt mycket av min uppfattning av vad hälsa är.
Mm. Du har ju redan varit med i väldigt många poddar. av den enkla anledningen så tänker jag att du, om man är väldigt nyfiken på liksom dig och din väg in i det här, så gissar jag att ni har avhandlat det redan i någon podd eller kanske på din Instagram eller sådär.
Jo, men på Instagram, jag heter ju Wolverine Kos på Insta. Mm. Och där står ju väldigt mycket, jag har flera inlägg om liksom vem jag är och vad jag står för och sådär.
Yeah.
Och i grund och botten så är det ju, jag har liksom en komplementär utbildning där jag gör ju det som tyvärr inte sjukvården, eller vi som är, alltså det är ju inte bara jag i hela världen som är HRHP, det finns faktiskt flera stycken till och med i Sverige. Men vi har ju liksom en komplementär roll helt enkelt, för folk kommer ju ofta till mig efter att de har varit i sjukvården.
Yeah.
Efter att de har blivit mäkta besvikna på vården som ges där och på hur enkelriktad och konventionell den är, så kommer de till någon annan praktiker.
Yeah.
Liksom. Och där försöker jag liksom att vara en länk. Alltså jag avsäger ju mig inte liksom värdet av liksom, vad ska man säga, det är faktiskt inte traditionell utan modern, nu gör jag stora citationstecken, modern medicin liksom när den behövs. Och jag skickar jätteofta patienter, eller jag kallar dem för klienter, men jag skickar ju dem in i vården och säger nu ska du ta de här proverna, du måste gå till gyn och kolla detta.
Mm.
Mycket av mitt arbete ibland också bara förklara för folk vad det är de lider av och hur det hänger ihop med allt annat i deras liv. Liksom. Så det är ju det som är den holistiska biten. Att liksom kunna se både näring och psyket och det känslomässiga, det spirituella och kosten och träning och allt det där. Liksom. Och även då, jag läser ju samma litteratur som en barnmorska och gynekolog hade gjort. Mm. Och har ju på många sätt, alltså min utbildning är 10 år. En barnmorska har ju 3 terminer utöver sjuksköterskeutbildningen.
Det visste så inte jag.
Jo, jag har pluggat i, ja, nu blir det väl 11, det beror på hur man ser det. Men jag har 10 års utbildning har jag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi ska sätta igång med första frågan som egentligen är samma fråga som alla gäster får. Och det är, vad betyder hälsa för dig?
Mm, den är stor. Alltså för mig så är ju hälsa att leva ut efter den biologi man faktiskt befinner sig i, så att säga. Inte bara världen runt omkring utan även ens egna kropp. Och där spelar det ju en stor roll hur man identifierar sig och liksom vad man har för sexualitet eller sådana saker. Utan vad har du för hormonsystem? Vad har du för förutsättningar? Var i världen bor du? Vad är det för väder här? Och att faktiskt leva i enlighet med det. Mm. Det är lite skillnad liksom, att bo på Bali och att bo i Sverige. Liksom.
Det kan man säga.
Och då beroende är du liksom, då man eller kvinna, quote unquote, liksom, där din biologi spelar roll. Och hälsa för mig är att följa det och att respektera det. Det är inte alltid jag sköter mig. Liksom. Jag sitter inte här på någon hög häst och säger att jag är någon sorts hälsoguru. Det är jag verkligen inte. Men jag vet hur kroppen funkar. Ja. Och jag vet vad jag kan göra för att stötta den. Och ibland även också manipulera den. Alltså sådär. Så att det, ja, hälsa är för mig att ha respekt för den egna kroppen. Mm. Och för dess, liksom, de faktorer som påverkar den.
Mm. Vad intressant. Jag tänker direkt på så här. Alltså jag känner ju väldigt ofta att så här, jag ska inte bo i Sverige.
Nej, det känner jag också kan jag säga. Mm.
Jag tänker direkt på hur den liksom meningen som jag ofta går runt med i mitt huvud påverkar min faktiska hälsa. För det är ju, alltså antingen är det att jag känner så för att min hälsa kanske inte är bra, eller så är det att jag faktiskt får en sämre hälsa för att jag går runt och tänker så. Jag vet inte vilket.
Ja, det kan väl vara lite, det är lite negativ information. Jag vill inte vara här, jag vill inte vara här, jag vill inte vara här. Men å andra sidan så tror jag du har rätt. Alltså längtar man någon annanstans, som jag kan känna till exempel, alltså inte bara så här sol och alltså att det är jävligt stressigt och mörkt här, det är det ju. Men även på ett lite annat plan där jag kan känna till exempel, så fort jag reser ovanför, jag är halvungersk, så vi har ju liksom varit väldigt mycket där nere, vi har haft hus där och så hela mitt liv. Och jag bor i Skåne, men jag känner mig hyfsat hemma där eftersom jag är uppväxt där liksom. Men så fort jag kommer ovanför Hässleholm, alltså fort jag kommer in mot Småland, så luktar det fel. Alltså jorden luktar fel, det är fel sorts liksom löv på träden, det känns liksom bara avvikt alltihopa. Så att jag kan känna till exempel när jag kommer ner till så här, ja men Centraleuropa ungefär, då är det som att någonting bara klickar i mig på, liksom på genetisk nivå. Så bara, jag måste liksom ner med händerna i jorden och bara, här ska jag vara, här kan jag plantera mig liksom. Och det, jag tar den på allvar faktiskt. Jag känner liksom att jag kommer absolut att leva och bo i Sverige på det sättet att jag har mycket att erbjuda det här landet. Jag har liksom mycket kontakter här, det här är mitt språk, det här är liksom min kultur. Men rent hälsomässigt så är det inte hållbart för mig att bo här hela livet. Mm. Inte hela året runt. Nej, nej, nej.
Nej, intressant. Illa att jag fick in den aspekten också. Men ja, alltså jag tänker så här, som sagt, du har ju redan varit med i många poddar. Jag vet att du pratar jättemycket om det här på din Instagram. Det här med menscykel. Alltså det är ju det du håller på med. Mm. Så jag tänker att om vi ska liksom köra en snabb till medelsnabb genomgång av menscykeln med fokus på det holistiska och mer så här livsstilsaspekter. Mm. Och då tänker jag på liksom kost, sömn, träning, återhämtning. Hur det kan skifta i de olika faserna i cykeln. Yeah.
Jo, men och där började det komma upp ganska mycket litteratur på det här. Jag satt precis och läste den nya boken som heter In the Flow av Alessia Vitti. Mm. Vi har ett svenskt initiativ som heter Woman Sync. Mm. Som kommer att komma ut snart. Som kommer att ha olika recept för olika delar av psyken. Och så jag är liksom ingen kostrådsmänniska riktigt så. Alltså det är klart att jag ger ju kostråd när jag ser att folk inte äter bra. Men, men det finns jättebra källor faktiskt om man vill verkligen gå in på djupen med så här, de olika faserna. Det som jag tycker är jätteviktigt lycka till där, därför att nästan alla sådana initiativ där man pratar om osynkad i menscykel och liksom, nu ska du äta och träna enligt menscykeln, så glömmer man att det här fluktuerar. Alltså vi är inte maskiner, alla har inte 28 dagars cykler, alla har inte ägglossningsbidrag 14, och då blir de här tre eller fyra faserna, lite beroende på hur man räknar det, de blir ju inte liksom på samma dag enligt kalendern. Nej, alltid. Och du kan inte heller bara äta liksom ett kostschema fyra veckor, så här, en vecka i taget enligt ett fyra veckors schema, utan du måste anpassa efter där du befinner dig, och du måste känna av vad som påverkar dig. Så jag tittade på det här, den här In the Flow som den heter då. Och Alessia Vitti, hon är grym på jättemånga sätt. Men då hade hon ju gjort ett träningsschema exempelvis. Där hon visade vilka träningsformer är bäst i olika delar av cykeln. Då var hon ganska så här mycket spinning och sånt i början av cykeln. Därför i början av cykeln så har vi mycket, vi har liksom den typen av hormoner som hjälper oss att vara väldigt aktiva och bygga muskler och sådär då. Och det är ju jättesmart, men då utgår man ifrån vad kan kroppen göra? Liksom. Vilka hormoner finns normalt, statistiskt, enligt studier, och hur kan vi utnyttja dem? Jättesmart, absolut. Jag tycker det är fantastiskt att vi börjar liksom titta mer på kvinnohälsa, att vi börjar respektera att kvinnokroppen är cyklisk. Det är underbart. Men det är fortfarande ett väldigt schematiskt tänk kring det, där vi glömmer att folk faktiskt är väldigt olika och behöver olika saker i olika faser av sitt liv. Så att jag jobbar ju då, jag har en klinik i Malmö och tar emot jättemycket folk som kommer med sina olika diverse cykelproblem. Det är cystor och det är mensvärk och det är liksom finnar och det är infertilitet och gud vet vad. Och väldigt många av dem hade aldrig klarat av ett sånt träningsschema. Nej. Därför att de hade blivit av med mensen direkt. Därför att de är redan från början så är de veganer eller underviktiga eller anorektiker eller har liksom kontrollbehov. Alltså de klarar inte av den typen av strikta scheman. De går ner vitt för mycket. Ägglossningen ställs in. Och därför jag alltid går tillbaka och pratar med folk om att men din cykel, den reagerar ju på de förutsättningar du ger det. Alltså att du ska vara fertil. Och det, fertilitet är ju också någonting som man behöver separera lite grann. Alltså vi är vana vid att hela tiden tänka på det som att fertilitet bryr man sig om
man vill ha barn.
Ja, men precis. Och annars så skiter vi fullkomligt i det. Men fertiliteten, så som jag pratar om, det är ju en del av menscykeln. Du vill vara fertil, för att om du är fertil så är du frisk.
Just det. Sen så det är som ett kvitto på ens hälsa.
Ja, men precis. Alltså, kan du inte bli med barn, ja, men då är det något som inte stämmer. Liksom. Mm. Om det då är hormonellt, sen kan det ju vara en annan anledning. Man har klippt av någonting eller stoppat upp en spiral. Det är en annan sak. Men, men om du liksom, om din kropp inte känner att den orkar producera barn, då har du ett problem hälsomässigt. Och det kommer också ge sig uttryck i din menscykel genom då, alltså olika typer av cykliska problem. Så där försöker jag liksom komma tillbaka. Det spelar faktiskt ingen roll om du vill ha barn eller inte. Utan du vill ha fertilitet därför att du vill vara frisk. Liksom.
Just det.
Så den är jätteviktig. Och sen då också, vad är dina triggerpunkter? Vad det händer för dig när du gör detta eller detta. Och jag har som sagt ganska många som just springer mycket. Det är spinning och det är löpning och det är högintensiva och det är intervaller och så. Och de blir av med mensen. Det stänger ner, eller så får de våldsam PMS, eller så får de jättemycket spottings. Alltså de får hormonella problem för att kroppen helt enkelt känner nu springer du lite från ett lejon här, så du ska nog inte ha några barn precis nu.
Ja, just det.
Och så går cykeln åt helvete helt enkelt. Och den är väldigt tydlig liksom, att det är en viss grupp av personer, och det är många faktorer som spelar in där. Alltså, vad äter du i övrigt och så vidare. Du kanske kan vara löperska om du äter jättemycket kött till exempelvis, då kanske det går bättre än om du ska vara vegan samtidigt som du löper ska. Förstår du vad jag menar? Yeah. Så där måste man alltid hitta liksom den personliga, en level som man kan ligga på. Om vi ska gå in på själva psyken så att säga, så har jag ju många andra poddar där jag har förklarat liksom exakt hur de funkar. Jag gör på mina föreläsningar också. Om man vill gå in i detalj och verkligen lyssna på, alltså förstå hur alla hormoner fluktuerar, så är det bättre att komma
för
på en föreläsning.
För det här är ett djupt ämne.
Det är jättestort.
Och det finns hur mycket som helst att lära sig om det. Så det är svårt för oss att dröja igenom det på en timmes
precis,
podd.
Precis, så det, då kommer vi inte hinna prata om någonting annat. Men jag kan säga så här. Du har, tänk på det som en års, alltså som ett år med olika årstider. Och då är mensen lite som vintern.
Mm.
Under mensen så har du har låga hormonnivåer. Då vet man sitter mest inne och fryser. Liksom. De små fröna, det vill säga äggen, de är små och ligger under ytan. Liksom, ganska djupt begravda. Sen har du något som heter follikulärfasen. Det är alltså den delen liksom mellan din mens och din ägglossning. När du är på väg fram till ägglossningen. Det är liksom våren.
Mm.
Uteserveringar öppnar, livet börjar kännas lite roligare, hormoner börjar liksom spritta till lite grann, man tar fram en vårjacka och bara, åh vad kul livet var ändå liksom så. Och rent hormonellt så är det också det som händer, därför att du har östrogen som stiger och då mår man ungefär så där. Och sen så kommer du in i sommar, om du då gör det. Och då får vi betänka att vi bor i Sverige.
Ja.
Och ibland tar våren lång tid. Ibland är det lite hagelstormar i maj och det är lite kallt och jävligt. Och någon sorts frostknäpp där i april och frukten blir förstörd och det blir inga jordgubbar till midsommar. Och, du vet, saker och ting kan hända under våren som faktiskt påverkar din skörd.
Okay? Just det.
Och när jag säger skörd då menar jag ju ägglossning, eller hur? Så att sommaren är ju själva liksom ägglossningsfasen och ägglossningen i sig är väldigt kort, men vi kan tänka på det som din fertila fas när man har fertilt sekret. Det är också någonting man kan behöva kolla upp. Vad är fertilt sekret? Tar vi inte idag. men när man har fertila tecken och man har mycket östrogen och det är liksom ägglossning på G, det räknar vi som sommaren. Eller jag säger det. Och sen så kommer vi då, efter ägglossningen så blir det som hösten.
Just det.
Och det är inte helt så, du kan inte räkna det helt i en vecka per fas. Nej. Utan du får liksom vara lite
fluktuerande. För de olika faserna är olika långa.
Precis.
Ja. Det är, vissa har ju mens bara kanske 4 dagar, medan den follikulära fasen, heter det så, kan vara kanske 2 veckor, eller?
Den, ja, den kan ju vara det. Den kan också vara 10 dagar, den kan också vara 5 dagar, den kan också vara 3 dagar. Det är det som är grejen. Så, alltså follikulärfasen, den är lite varierande i längd. Det är därför den är så bra att likna med våren, speciellt i Sverige. Och det är också därför ganska många har långa cykler här. Så en av de vanligaste problemen som jag ser bland mina klienter, det är ju att ägglossningen tar en jävla tid på sig innan den kommer. Och det är ju just för att det som händer under våren, hur mycket stress var det? Hur mycket sov du? Hur mycket näring fick du? Hur mycket sol fick du? Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Hur kände du dig liksom? Vad hade du för budget för att driva igenom den här ägglossningen? Det kommer ju påverka hur lång tid det tar. Så att follikulärfasen, alltså tiden från mens till ägglossning, det är den som är liksom variabeln i cykeln.
Okej,
och det är därför du måste vara medveten om det. Om du ska följa någon typ av kostschema och så, som då börjar bli ganska populärt nu med olika typer av liksom, cycle syncing. Och det är skitcoolt. Det är jätteroligt att göra. Men du måste vara medveten om var du befinner dig själv.
Så grunden är det här. Och det passar ju väldigt bra också just i den här podden. Men att det handlar egentligen inte om att så här, här är ett schema, följ det, allting kommer lösa sig. Utan det handlar snarare om att titta inåt och så här, vart befinner jag mig just nu i cykeln och synka med det. Så,
och det finns ingen quick fix.
Nej.
Det finns ingen quick fix för någon. Alltså det finns massor av sådana här olika protokoll. Jag menar, p-piller är också en sorts protokoll. Där går det ut på att du ska stänga ner cykeln helt och hållet så att du inte har någon cykel. Och det är också en lösning. Mm. Om man nu vill ha den lösningen liksom, så kan man också ägna sig åt det. Men vi har ju väldigt liksom, strävan hela tiden för att hitta det här magiska pillret. Som bara ska lösa alla våra problem. Och det finns inte. Och jag tror inte på det. Men om vi går vidare, liksom, vi går in i ägglossningen då. Då kan jag tänka att det är lite som augusti. Liksom, där droppar frukterna från träden och så kommer vi liksom till andra sidan. Och då är det hösten. Och på hösten, då, eller lutealfasen som det heter menscykelmässigt, då har vi ett helt annat hormonellt läge. Där vi är mycket mer stabila. Om vi har nog med hormoner så är vi mycket mer stabila där. Det är inte den här sprittiga vårkänslan som man har liksom, i follikulärfasen där. Utan hösten, jag brukar skoja säga, det är lite då så att man deklarerar och sorterar sina strumpor och avslutar sina projekt. Och liksom får ordning på torpet. Men många av oss har ju en obalans hormonellt där. Vilket gör att det här är PMS-fasen. Så lutealfasen är ju då när många mår ganska dåligt. Och där är vi också ofta väldigt inriktade på att vi ska liksom fixa PMS när vi är i PMS. Du vet, vad kan du äta nu för att fixa din PMS? Vilka medicin kan du ta just nu för att bli av med det? Och så ska man ta antidepressiva i 2 veckor. Eller så ska man... Det finns ju massa olika då lösningar på det. Ingen av dem funkar särskilt bra. Därför att hur bra din höst kommer att bli kommer ju helt och hållet bero på hur bra gick det med våren och sommaren. Så hur bra follikel hade du? Follikeln är alltså äggblåsan. Det är ju liksom äggskalet. Och hur bra den var och hur bra ägglossningen gick, det är det som kommer att avgöra hur bra du mår i de sista 2 veckorna av din cykel.
Just det.
Och det missar jättemånga. Så att man går in liksom och ska hitta det här magiska pillret och bara, ja men vad kan jag göra nu? Ja men nu är det för sent. Du får satsa på nästa cykel faktiskt. Du får börja liksom jobba förebyggande och försöka liksom se till att du har en cykel som faktiskt kan genomföras med tillräckliga hormonnivåer, med mindre inflammation i kroppen, med mindre stress, med mer näring. Så jobbar jag med min egen cykel. Jag har ju liksom haft fertilitetsförståelse både som preventivmetod och som livsstil sedan jag var 18. Så att jag är ju inne och manipulerar min cykel ganska mycket och vet, okej, vad kan jag göra för att jag ska må bättre eller sämre i de här olika faserna. Så till exempel förra månaden eller förra cykeln så hade jag jättemycket PMS därför att jag hade misskött mig. Och jag känner liksom inget behov av att säga att men kvinnor har PMS. Därför att jag vet att jag har inte PMS varje månad.
Nej.
Jag har inte PMS alltid. Jag vet exakt vad som gör mig PMS. Om jag har orsakat att jag får PMS, då är det bara för mig att undersöka, okej, vilka faktorer är det då som gör detta för mig? För det behöver inte vara samma för alla. Men jag har ju grundkunskapen för att liksom kunna lite så troubleshoota och se, okej, vad händer här? Och då vet jag, har jag haft en kass ägglossning exempelvis, då kommer jag ha en kass gulkropp. Och gulkroppen är då det före detta äggskalet, så att säga. Det skrumpna lilla äggskalet som är kvar efter ägglossningen. Och det är gulkroppen som sköter dina hormoner i den här idealfasen, så den andra delen av cykeln. Och det är alltså direkt, det är samma vävnad som ditt ägg låg i innan.
Så det som du sa var folliken, heter det så?
Det är äggskalet.
Det är äggskalet. Och sen så sa du gulkroppen, det är...
Det gamla, skrumpna äggskalet.
Aha.
Och det är kvar efter att ägget har gett sig iväg.
Okej.
Så tänk att gulan ger sig iväg och letar efter spermier. Antingen så träffar den dem eller så gör den inte det.
Men
kvar i äggstocken så har du då liksom ett före detta, lite ihopskrumpet påskägg som liksom ligger... Så. Och den är då en liten hormonkörtel. Så att progesteron som ska tillverkas i andra delen av cykeln, hur mycket du har av det, och det styr hur bra du mår eller hur dåligt du mår, hur mycket PMS du har. Det kommer vara helt avhängigt hur din ägglossning gick, hur bra follikelutveckling du hade. Så, att, så att det är därför det är liksom en cykel, så vissa saker, vissa näringsämnen, vissa örter, vissa liksom olika faktorer som kan påverka din cykel, vill du kunna tajma enligt var du faktiskt befinner dig. Så att du inte lägger dem på helt fel ställe.
Det är ju superintressant. Och det känns som att det är ju ett enormt ämne. Alltså jag tänker så här, jag får för mig att jag kan i alla fall lite mer om det här än så här medelpersonen. Men redan nu så känner jag ju att det är flera saker som jag bara, what? Så det är jätteintressant.
Det är en ganska vanlig effekt jag har. Jag ber om ursäkt för detta.
Men om man säger så här då, för en helt vanlig person som inte vill jobba med det här och som inte vill liksom nörda ner sig men som faktiskt vill må bra, hur mycket behöver man veta? Hur mycket behöver man liksom sätta sig in, tycker du?
Alltså det första är ju, du kan inte ägna dig åt någon form av fertilitetsförståelse eller cykelsynkande om du går på preventivmedel. Okay. Alltså, och då menar jag hormonstörande preventivmedel som ställer in din ägglossning.
Okay.
Alltså så att p-piller, p-stav och så vidare, och även hormonspiral i rätt stor utsträckning kommer ju att störa din cykel. Och då i de allra flesta fall så har du ingen cykel överhuvudtaget. Och det gör det helt omöjligt att göra det jag precis sa. Liksom.
Yeah.
Så att du måste ju först och främst vara medveten om att liksom, du måste ha en cykel för att kunna göra någonting i den här. Liksom, för att kunna utnyttja dina egna hormoner till att må bättre.
Yeah.
Och kunna optimera dem och liksom surfa på dina egna hormonvågor så att säga. Så måste du också veta, liksom, du måste ha en cykel och du måste veta hur den ser ut. Så att grundläggande info om cykeln är ganska lätt att hitta. Det kan du hitta gratis i massa av mina poddar exempelvis. Men sen så behöver du egentligen inte, alltså du behöver inte ha en dyr app, du behöver inte ha en dyr utbildning, alltså du behöver papper och penna på din toalett och skriva ner vad ser jag dag för dag Vad kommer ut ur mig? Ja. Hur mår jag? När blöder jag? När har jag sekret? När har jag smärtor? När har jag PMS? Vilken sorts PMS? Hur luktar mina flytningar? Och så vidare och så vidare. Och all sån info, när man får in det, sätter det i system, det är ju fertilitetsförståelse. Sen så jobbar jag ju med något som heter justismetoden, som är liksom en preventiv metod. Då måste man ju vara uppe på en lite annan nivå. Då måste man ha en handledare, man måste lära sig det ordentligt så att man verkligen kan följa de här tecknena dag för dag. Och sen förhålla sig till just dem det. Enligt ifall man vill bli gravid eller inte. Det är en annan sak. Liksom. Yeah. Men att ha basic förståelse, body literacy kallar man det på engelska.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det kan du skaffa dig när som helst. Det räcker med att du tittar på ditt toapapper.
Okej, då undrar ju jag, eftersom att du jobbar med det här och ägnar all din tid åt det här, vad är de vanligaste bristerna som du ser hos dina klienter?
Men om du brister som är att de är dåliga människor och inte organiserade och så otrevliga, så här, det är brister. Du tänker på näringsbrist, antar jag. Så, jag brukar inte döma mina klienter på det sättet faktiskt. Jag bryr mig inte så mycket om liksom, hur de är som människor gör det. Nej, men näringsbrist, alltså det, jag tittar ju på blodprover väldigt ofta. Så jag sitter ju hela veckorna liksom och kollar på blodprover. Och sen så tittar jag på deras cykler väldigt ingående. Och ju mer de har kartlagt, desto lättare blir mitt jobb, såklart.
Just det.
Sen så finns det de som inte har kartlagt så mycket. Det finns de som använder natural cycles och kan lite grann och sådär. Så att beroende på hur mycket de vet så är ju den datan jätteviktig för mig. Så det är den viktigaste kartan. För jag behöver inte hormonprover för att förstå hur någons hormoner ligger.
Okay.
Jag kan se på dem. Men då har jag liksom utvecklat lite av en scanner där, för jag vet liksom hur du uttrycker sig i hyn och så vidare när man
så
har
liksom
brister.
Så liksom i form av typ mörkeringar runt ögonen eller torra läppar?
Liksom, ja, alltså icke-fylliga bröst. Alltså det finns massor med saker som händer med kroppen beroende på vilka hormoner vi producerar eller inte producerar. Och även näringsbrister, som sagt. Så det är liksom jätteviktig data för mig, för att menscykeln blir liksom bara en bekräftelse egentligen på det som blodproverna hade sagt. Alltså ibland har jag haft blodprover på någon, alltså säg östradiol och progesteron exempelvis, för att någon, de har gått till någon annan praktiker och så kommer de med dem till mig. Och sen så tittar jag på menscykeln och det är som deras symptom. Ja, men det kunde jag ha sagt utan att ha sett blodproverna. Alltså,
händer det aldrig att du liksom ser på någon och så tänker du, det här är det här och det här. Och sen får du blodprover framför dig och så bara, oj nej, det var inte alls.
Jo, så ibland är det ju någon grej där jag känner, oj, jaha, var det det här också? Men inte att det går emot min instinkt. Alltså det händer i princip aldrig. Därför att de mönstren är så tydliga. Liksom, hur, jag kan se lite vad folk äter på dem. Men visst händer det ibland. Alltså, oj, hade du brist på detta? Det hade jag inte förväntat mig. Så där finns sådana saker, kalium eller så här, det är inte alltid man ser det på ögonen liksom. Men absolut, så att blodprover och sen så då menscykeldatan, därför att den kommer bara bekräfta, oavsett vad hormonprov. Det är intressant, det är kul med hormonprover, men det är ibland dyrt, det är svårt att tajma, för att folk har inte fertilitetsförstörelse, folk vet inte när i cykeln de ska ta blodprover, så blodproverna blir helt värdelösa, därför att de tar det på fel dag. Och så står jag där och bara, vad ska jag göra med det här provet? Ja, du hade så mycket östradiol på den dagen, men det var inte en intressant dag. Liksom. Så det, jag kräver liksom inte det. Däremot så vill jag väldigt gärna då ha på deras näringsstatus. Och där dyker det upp jättemycket brister. Och det gäller folk som äter alla möjliga sorters kost. Liksom. Men det råkar ju också vara så att typ 80-90, jag skulle nog säga 90% av mitt klientel är veganer eller vegetarianer. Och folk har försökt förklara detta på många olika sätt. Vissa har sagt, ja men det är för att vegetarianer är ju redan mer hälsomedvetna och det är därför de kommer till dig. Fast nej, det kan jag nog inte riktigt påstå. Alltså det, nej, de flesta visste inte att det här hade någonting med någonting att göra. Att de kommer på grund av vad de tänker är helt orelaterat till deras kost. Och sen så ser vi att det är relaterat till deras kost. Men självklart också folk som äter andra saker.
Men vad tror du att det beror på? Jag tänker det är en väldigt hög siffra.
Det är en väldigt hög siffra och den är lite, ibland kan jag bli lite knäckt själv. När man sitter där med den fjärde veganen för dagen. Liksom, och bara, jaha, du också. Okej, liksom. Och jag har största respekt för folks egna kostval. Jag förstår varför man äter det här. Hade det varit av etiska skäl hade jag också varit vegan. Men på grund av det jag ser och det jag också vet då enligt. Alltså, jag har ju läst det här ett par år. Jag vet hur menscykeln funkar. Jag vet vad vi behöver. Jag kommer aldrig någonsin liksom, att bli vegan. Kanske när jag har slutat menstruera att jag blir vegetarian, eventuellt. Liksom. Men så länge jag är en menstruerande kvinna så det kommer jag över min döda kropp nästan bokstavligen. Alltså det händer inte. Sen har jag inget emot grönsaker. Det är ju ingen som har det. Liksom.
Nej. men precis, och då blir ju, jag blir direkt nyfiken på varför du tänker att de personerna hittar till dig. Eller varför det är så många som är just vegetarianer och veganer.
Nej, men därför att de får cykelproblem.
Ah.
Alltså jag tar ju emot de som har problem med sina menscykler och det okay, är så du uttrycker sig.
Då förstår jag. Så du tänker att det är, finns en direkt korrelation sättet?
Nej, men det är ingen tvekan om det. Det är ingen tvekan om det. Och jag säger ju inte att det inte finns folk som mår bra.
Nej.
Det finns säkert de som mår
men
bra.
Men de kommer inte till mig.
Så, så det självklart kommer det bli en viss, liksom, viss partiskhet där. Men jag ser ju också blodproverna. Och jag vet vilka näringsbrister det gäller. Och det blir ett överväldigande mönster när man då lägger ihop dels vad jag ser och vad jag hör och deras historier. Och sen dessutom ser jag blodproven bara, ja, men det är exakt samma sak nästan varje gång. Liksom. Då blir det så här, där är ingen fråga om det längre. Och sen så kan man ju äta liksom en vegetarisk eller vegansk kost på väldigt många olika sätt. Tyvärr så kan jag säga att det verkar inte som att det gör så jättestor skillnad. Självklart, de som äter liksom lever på pasta och sojakorv, de kommer ju definitivt att vara värre än de som är liksom medvetna veganer som blötlägger och groddar och mjölksyrar och håller på. Liksom. Så det är klart att det kommer vara en skillnad. Men i slutändan så verkar det som att det räcker. Så min erfarenhet är ju att det är många som har mått bättre initialt när de börjar med den här kosten. Alltså de har till exempel blivit veganer för att de ville bli av med något hälsoproblem. De kanske hade eksem eller någonting annat. Och så tar de bort en massa saker, till exempel mjölk, som de kanske inte tålde. Och så mår de bättre. Och det är ju, på många sätt är det är som en detox eller en fasta. Alltså du äter en viss typ av, liksom, så du äter bara plantbaserat då helt enkelt. Och det river igenom kroppen väldigt bra. Och där är mycket näring, det är mycket av den näringen som kan du tyvärr inte ta upp. Men där är mycket vitaminer och mineraler. Och så det ger en ganska bra genomrensande effekt så att säga. Och den håller i sig ett tag. Och så mår man ibland jättebra. Liksom, man kanske går ner i vikt, man liksom känner sig väldigt strålande. Så. Och sen typ 2 år senare så börjar problemen. Det är det jag ser. Liksom. Så jag brukar alltid fråga, så här, när mådde du bra? När mådde du dåligt? Hur var det då? När började psyken flippa ut? Alltså, så jag sitter ju 80 minuter med mina klienter, så jag får ta ganska mycket historik. Liksom. Och då blir det är nästan alltid 2-3 års sträcket, sen flippar det ut. Liksom. Och sen så kommer alla de här alltså, uttrycken för näringsbristen som då har legat och liksom, byggts upp under den här tiden. Därför att du kan ju som sagt initialt må väldigt mycket bättre, men så småningom så, ja, du får inte allting du behöver helt enkelt. Och även de som går på kosttillskott och så, de tar inte riktigt upp det. Liksom,
intressant.
Det gör en viss skillnad såklart. Och jag menar, om jag träffar säg en vegan som då har exempelvis järnbrist, då frågar jag alltid, okej, vad är du villig att göra? Alltså jag säger ju inte bara till dem, gå och ät kött, gå hem. Liksom. Utan jag vill alltid veta, okej, vad är du villig att göra? Liksom, hur långt sträcker det sig? Av vilken anledning är du vegan eller vegetarian? Alltså, vad är viktigast för dig? Är det etiken? Är det hälsoskäl? Alltså, är det för att du inte tål mjölk? Alltså, jag måste ju veta, vad är deras inställning så att jag kan liksom respektera deras val? Säger de då att jag kan absolut aldrig tänka mig att äta något rött kött, det finns inte i min värld. Ja, men då är det klart att vi går på järntabletter. Det är liksom inget så, vi måste ju få upp järnet. Liksom. Och ibland så funkar det. Ibland funkar det inte. Ibland funkar det ett tag. Ibland så bara blir de totalt förstoppade och slutar för att de klarar inte av det. Eller så blir det kloakvatten istället. Det är antingen eller asfalt eller kloakvatten är det med järntabletter. Lite så. Man får välja. Så att det blir ohållbart av den anledningen. Eller så händer absolut ingenting förrän de börjar äta rött kött. Och då går järnvärdena upp. Så att det är väldigt olika hur folk reagerar. Och det där beror ju på deras tarmfloror. Mm. Vad har de för tarmflora? Vad har de för liksom livsstil i övrigt? Hur mycket kaffe dricker de? Hur mycket vatten dricker de? Hur mycket tränar de? Vad väger de? Alltså, det är så många olika faktorer som kommer att påverka. Du vet, vad kan du ta upp? Och vad kan du nyttja? Och hur länge klarar du dig på en exempelvis vegansk diet?
Ja. Okej, om vi säger så här då. Vegansk och vegetarisk, det är ju två olika. Om vi bara gör det så super basic så kan man väl säga veganer. Alltså jag vet att det finns andra benämningar för det här. Men vi gör det bara enkelt. Vi säger veganskt är alltså inga animalier whatsoever.
Mm.
Vegetariskt, då äter man i alla fall ägg och ost.
Ja, mjölkprodukter liksom.
Ja. Mm. Skulle du säga att det finns någon skillnad mellan de här två?
Vegetarierna klarar sig längre.
Ja, det är så.
De klarar sig bättre, utan tvekan. Därför att de har mjölkprodukterna.
Men du tycker fortfarande att, låter det som, om jag tolkar dig rätt, att vegetariskt inte räcker hela vägen?
Nej, alltså det tycker jag nu generellt då, utefter vad jag säger. Sen så ska jag inte säga att det inte funkar för någon, det är en annan sak liksom. Men en sak som är jätteviktigt att väga in här är att när man pratar om liksom hur nyttigt detta är, för det är ju väldigt mycket då forskning som säger att det är jättenyttigt, och mycket av den forskningen är gjord på män som inte menstruerar, som har ett helt annat, liksom, en helt annan omsättning av järn och jod och taurin och så än vad vi har, för vi kräver mycket mer. Jag brukar säga blood in, blood out. Så länge du menstruerar så är det lite så, du behöver ha mer järn. Och i min åsikt så är rött kött ganska bra att ha, åtminstone ibland. Det betyder inte att jag tycker att alla ska bli karnivorer eller att man måste äta köttfärs hela tiden. Det är inte det. Det finns sätt att göra det här som inte stöttar en vidrig köttindustri. Det finns faktiskt en annan inställning man kan ha också till hur man kan liksom äta animalier på ett sätt som är mer eller mindre etiskt. Liksom. Så det behöver ju inte betyda att man bara ska gå nu, från och med nu och käka korv hela tiden. Liksom.
Jag vill egentligen inte ta upp den här värdefulla tiden jag har med dig genom att prata om så här, mina hälsoproblem. För att de är ju väldigt individuella för mig och inte jätterelevanta för alla som lyssnar på podden. Men jag kan säga så här, jag har haft hälsoproblem som jag gissar är till konsekvens av att jag ätit vegetariskt i 12 år och uteslutande veganskt i ungefär 2,5 år. Och det som jag märker stoppar eller så här hindrar mig, för jag är faktiskt inte, alltså så här, självklart jag ser den etiska biten och så, men det är inte min main thing, utan för mig har det alltid varit hälsan. Och det som jag märker hindrar mig från att så här implementera typ fisk eller kött är att jag tänker att det är så. Alltså det, i min hjärna blir det som att så här, men fisk är ju typ det smutsigaste man kan äta. Förstår du vad jag menar? Att det känns som att så här, havet är liksom, det är ju så jäkla skitigt. Hur kan det vara bra? Förstår du vad jag menar med det?
Absolut, jag förstår helt vad du menar. Och det är problematiskt.
Mm.
Alltså där finns ju liksom såna här infallsvinklar på precis allting. Jag känner att jag måste hålla mig lite till grundvalarna. Vilket är, okej, vad behöver vi för byggstenar för att kunna driva igenom en frisk menscykel.
Mm.
Alltså för att jag sitter ju inte bara och säger att när man alla veganer kommer bli sjuka eller att det inte funkar. Det är ju det att jag pratar med dem när de redan mår dåligt.
Yeah.
Och sen ibland så är de villiga att börja äta lite skaldjur, lite smör eller kanske till och med börja äta kött. Vissa lägger om och blir karnivorer från att vara veganer. Alltså det beror ju på liksom helt individuellt vad man är sugen på att göra. Men jag ser PMS försvinna, jag ser mensvärk försvinna, jag ser endometrios bli bättre, jag ser PCOS försvinna, jag ser infertilitet försvinna och folk blir gravida inom loppet av 1-2 månader. Alltså, jag ser ju de sakerna hela tiden, och då blir det så här, det är också en form av studie.
Mm.
När man har suttit, absolut, bara under förra året så pratade jag med 550 pers. Det är ganska mycket. Mm. Liksom, det är ganska mycket underlag för att säga att fast det här är ett mönster som existerar. Liksom. Mm. Och som sagt, med all respekt för det individuella valet, känner man att det är värt att ge upp lite av sin hälsa. För jag pratar med ganska många, till exempel veganer, som säger att jag är villig att ha suboptimal hälsa för mina värderingars skull. Liksom. Mm. Jag står för detta etiskt. Jag bryr mig inte om jag mår lite dåligt. Nej, varsågod. Det är inte min angelägenhet. Liksom, du gör precis vad du vill. Men om du vill må helt och hållet bra så måste du också vara lite villig att faktiskt känna in vad din kropp behöver. Mm. Och där har vi som samhälle, och speciellt som kvinnor, så har vi en liten kultur kring att alltså våra kroppar är bara ett ständigt projekt hela tiden. Att liksom man ska göra så, man ska banta och sen ska man vara snygg och så ska man det och så ska man det. Istället för att liksom lära oss att våra kroppar vi har en relation med dem. De berättar saker för oss och de är fantastiska verktyg för att leva i den här världen. Och där tror jag att kvinnor är ännu mer benägna att hålla sig olika till olika typer av dogmer. Olika typer av dieter, olika typer av liksom idéer kring sig. Nu ska jag tukta min kropp. Och har man gått in i en ideologi då, oavsett vilken det är, så kan det ibland vara jättesvårt att släppa det. Och eftersom många av oss är ju inte, vi har ju inte fertilitetsförståelse, majoriteten. Många av oss har gått på premedel sen vi var liksom tonåringar. Vi vet inte hur cykeln funkar. Vi vet inte att det går att må bra i sin kvinnokropp, med sin menscykel. Att man måste inte ha PMS och mensvärk och så vidare. Och så antar man att det bara är normalt. Yeah. Och så går år efter år utan att det faller en in. Att om jag gör någonting annorlunda så kanske jag får ett annat resultat. För man tänker att ja, men, liksom, kvinnokroppen är ju bara hemsk och dålig. Och Gud sa att vi ska göra allting med smärta, så nu gör vi det. Liksom. Och jag köper inte det, därför att jag ser ju hur folk blir friska hela tiden och får menscykler som de kan njuta av. Så mitt liksom, budskap är ju egentligen någonstans att jag vill att vi ska våga lyssna in och våga följa lite av, alltså, det kroppen faktiskt berättar för oss, och våga lyssna på den överhuvudtaget. Det vanligaste jag ser som folk har brist på, och det här gäller faktiskt alla, alltså då menar jag inte bara vegetarianer och veganer liksom, utan across the board. Så de vanligaste bristerna jag träffar på hos menstruerande kvinnor i min klinik är, det är järn, det är B12, det är D-vitamin, det är zink. Och sen, ja, precis.
Och det här är alltså liksom. Inte specifikt för då vegetarianer och veganer?
Utan across the board. Liksom, så är det väldigt farligt. Men precis de ämnena är alltid mycket, mycket värre hos vegetarianer.
Vad tror du att det beror på att det är just de här?
Därför att det är saker du i princip bara kan få genom kött. Alltså järn, det vet vi allihopa att det är ett jättevanligt, liksom, någon som har fått brist på. B12 vet vi också att det är liksom, det finns ju i princip bara i animalier. D-vitamin också, det är fettkött, det är ägggulor, det är liksom fetfisk och sådana saker. Som du får det ifrån. A-vitamin, samma sak där, kan du också bara få liksom från animalier. Kolin, du har K2, du har, jag menar, zink nämnde jag innan, kreatin, taurin, metionin, glycin, kollagen. Alltså det där är så pass många ämnen som ändå är, alltså de kanske existerar även i plantriket, men kan du ta upp dem? Alltså det är mycket, mycket lägre nivå. Och om man är lite insatt i liksom hur olika plantor funkar, så är det så att vi faktiskt inte alltid kan, alltså vi kan inte ta upp mycket av den näringen. Så om du bara säger att det är jättemycket selen i den här paranöten, exempel, alltså brasilnöt då, in vitro är det. Alltså om du skulle titta på hur mycket näring innehåller, men hur mycket näring får du upp från den? Alltså kan ditt matsmältningssystem hantera det? Och där finns ju då många, alltså, forskare och nutritionister som säger att vi kan faktiskt inte ta upp detta. Alltså, vi har inte ett tarmsystem som klarar av det. Och sen så kan du blötlägga och mjölksyra och grodda och försöka så gott det går. Liksom. Men du kommer fortfarande aldrig få något så näringstätt som du kommer få från animalier. Oavsett vad du tycker om det sen etiskt, så är det faktiskt så. Så det är liksom många saker som är svåra att få i sig, och även de som då tar tillskott exempelvis på B12, då är det så att du kan inte riktigt ta upp B12 ordentligt om du inte har nog med protein. Och det är ett problem för många att de inte får i sig nog med protein, utan då får de gå till baljväxterna. Om de ska vara vegetarianer så går man till kikärtor och så vidare för att få protein, och då klarar man inte av lektinerna och fitinsyran och allting sånt som finns i gluten och alltså olika spannmål och olika baljväxter, för att det ger en IBS istället liksom. Och hämmar näringsupptaget så att man nästan hamnar på minus. Så du hör jag menar? Så det är liksom, man får tänka dels då, vad är det för tillskott du köper? Liksom, är det bra kvalitet på dem? Är de tillräckligt starka? Kan du ta upp dem överhuvudtaget? Och finns det andra faktorer i din kost, exempelvis gluten och baljväxter, som är något som jag inte äter, till exempel, som gör att du inte kan ta upp? Och som binder näringsämnen, typ selen och magnesium och så, är saker som kan bindas upp väldigt effektivt när man äter vissa sorters spannmål och baljväxter. Vilket gör att då är inte de heller tillgängliga. Det spelar ingen roll hur mycket tillskott du tar. Alltså du måste ju ha en fungerande tarm för att du ska kunna ta upp någonting. Och det kommer alltid vara lite bättre om det kommer i sin naturliga form. Det kommer alltid vara bättre om det kommer genom näringstät mat, som har alla kofaktorer för att du ska kunna liksom få upp det. Och en sak till som är så här jättetydlig, just när man jobbar med hormonhälsa, så är det viktigt att förstå att alla hormoner, alltså våra sexhormoner och steroiderna, och även binjurar, alltså de steroiderna också, stresshormoner, de bygger på kolesterol. Och ända sedan 80-talet så har det ju varit den här lågfettscrazen, att alla skulle liksom minska på kolesterol.
Yeah.
Nu har vi ju som tur är kommit ur det lite grann med hela LCHF-rörelsen och så, att man har fattat, nej men det är ju inte mättat fett som är det farliga.
Nej.
Vi ska inte akta oss för fett. Men faktum kvarstår, till exempel en vegansk diet, det är den mest kolesterolfattiga som finns.
Mm.
Och om du inte har kolesterol nog, så kan inte du tillverka dina könshormoner. Så att någonting som jag ser väldigt ofta hos folk som följer den typen av, alltså då enbart plantbaserad kost, är ju att de har brist på till exempel östrogen och progesteron. Och då får man låg sexlust, man får kassa ägglossningar, man får jättemycket PMS, för man får ännu mindre progesteron och så vidare, så vidare, så vidare. Och det syns liksom på hyn och det syns på ja men bara hela konstitutionen blir förändrad för att man har lägre sexhormoner. Jag hade faktiskt för ett tag sedan så hade jag en vegan på morgonen på min klinik och en carnivor på eftermiddagen. Och det var så fantastiskt, jag fick se bådas blodprover också. Och vissa av de här bristerna var samma, till exempel hade berodat för brist på D-vitamin, konstigt nog. Därför att den här karnivåren, hon åt ju inte så mycket inälvsmat som hon hade behövt göra. Så båda två bor i Sverige, vilket gör att du får D-vitaminbrist, det finns ingen chans liksom.
Ah,
alltså, har du mer pigment än Elsa från Frozen så kan du liksom inte leva här utan att få extra D-vitamin. Och det är ganska roligt också faktiskt med just vad vi har för kost här, alltså var vi bor, apropå det. Många av de där studierna som jag nämnde innan, det är gjort på liksom någon urbefolkning i typ Amazonas. Bara, det är en jävla skillnad att gå barfota och käka mango från träden liksom, någonstans där det finns massa näring i jorden, och att liksom försöka vara vegan i stressiga Stockholm och dricka kaffe hela tiden, för kaffe gör att du inte kan absorbera magnesium, kaffe gör att du inte kan absorbera järn, alltså, och sen så finns ingen sol heller. Och så tittar man på julbordet, alltså på den här förbannade maten som vi äter 4 gånger om året i det här landet. Vad finns det på vårt högtidsbord? Det är fet fisk, det är fett kött, det är feta mjölkprodukter. För de innehåller A-vitamin, D-vitamin och alla de här sakerna som vi behöver. Du kan inte överleva här ute utan att få dem.
Det är lite roligt, för det känns inte som att julmaten är det man förknippar med hälsosam kost direkt.
Nej, jag gör det kan jag säga. Jag gör det. Alltså, och ser ju ganska tydligt. Jag satt och läste på Statistiska centralbyrån om vilka som är de vanligaste födelsedagarna i Sverige när folk föds. Och det är ju så, det är ju då den vanligaste födelsemånaden är mars. Och lite in i april. Liksom. Så att folk blir ju gravida när de har mycket D-vitamin i systemet. Och då försökte SCB förklara det med att ja, men det är för att de är på semester. Jag tror inte det handlar så mycket om semester, det handlar om D-vitaminlager. Har du D-vitamin så lyckas du bli gravid. Och sen är det de då som har lyckats bli gravida på julen. Liksom. Så septemberbarnen. Liksom. Och då tänker jag så här, ja visst du är ledig, du kanske ligger med och så vidare. Men det ligger nog någonting i att om du har hela tiden gått på sparlåga, och det kunde man se tillbaka på 1800-talet när folk var bönder och så kunde man se ett ännu tydligare mönster med att när man fick lov att festa på fet mat, då blev folk gravida. Liksom. Nästan lika tydligt som detta med solen. Så att för mig är det liksom, man kan i alla fall bara tänka logiskt, varför står de här sakerna på våra traditionella matbord, hur äckliga vi nu än tycker att julbordet är, liksom, så kan det vara intressant att bara reflektera, varför står det där? Jo, därför att det där är lite urkost för att klara sig på de här breddgraderna. Fundamentalism kommer aldrig bli bra.
Nej.
Alltså, att du behöver både och. Du behöver den, liksom, den genomrensande effekten av grönsaker och örter och så vidare. Liksom. Och du behöver den näringen som det ger att faktiskt äta animaler i någon form. Jag tycker det var intressant, för jag satt häromdagen på en buss i Stockholm faktiskt och pratade med en indisk biokemist, man. Och han kommer från ett område i Indien där de är vegetarian och han har varit det hela sitt liv. Liksom. Och så frågade jag, okej, men liksom, hur funkar det för dig? Och liksom, så, för jag är intresserad av ämnet. Liksom. Så han, nej, men det funkar jättebra i Indien, men här i Sverige har jag mött jättedåligt. Så, jaha, okej, varför har du gjort det? Ja, men för det första kan inte laga mat, sa han. Alltså ingen kokar bönorna ordentligt och ingen kokar. Alltså allting är liksom bara raw hela tiden. Och det funkar inte, magen flippar ut helt och man kan inte ta upp någonting. Vi kokar grytor på dall och så liksom. Där det verkligen, det förstår och liksom. Så, du vet, mer urålder i kokkonst har man ju lärt sig att fermentera och så vidare. Så att man kan få ut när och kunna liksom smälta saker och ting. Ni har så himla konstig mjölk, sa han. vi i Indien som är vegetarianer, vi äter ju jättemycket fet mjölk. Mm. Alltså det är ghee och det är smör det. Och det är buttermilk och det är ost och så vidare. Nej, men det är därför kossan är helig liksom, så han menade på att det är helt omöjligt att överleva här på det sättet som vi försöker göra det, plus då att vi inte har någon sol. Och han sa att kommer jag bli deprimerad inom ett halvår, och klarar inte av det, så jag har fått sluta vara vegetarian här. Men jag kommer att bli det igen när jag åker tillbaka till Indien. Jag tyckte det var så lustigt att höra liksom, och just det där med mjölken, att jag hade helt glömt att men just det. Liksom, det är klart, det är ändå en ganska stadig bit av den matlagningen. Liksom, att man har absolut de animaliska fetterna. Och det är det jag menar med att vegetarianer klarar sig ofta bättre längre tid. Alltså så kan du få i dig ägg och smör och så kan ja, det kan hålla dig flytande. Kanske lite skaldjur här och där och så. Och sen finns det de där det bara inte kommer att funka. Mm. Alltså, jag har testat några gånger i mitt liv, så jag har sagt blodgrupp 0 också. Jag vet inte om du är insatt i blodgrupper. Men det finns ju så här eat right for your blood type. Jag har blodgrupp 0. Jag är liksom hälften viking, hälften transylvan. Alltså, jag har försökt vara vegetarian så många gånger. Jag får järnbrist inom en vecka. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, jag bara flimrar framför ögonen och så här, och sen så tar det typ så här 4 dagar. Och jag bara, jag måste ha kött. Det går liksom inte. Men ja, jag har gjort några ärliga försök helt klart. Liksom.
Mm. Jag är också blodgrupp 0. Mm-hmm. Men alltså, det är det här som är grejen. Jag har ju inte ätit kött på 12 år. Och det är så, jag kan också ibland tänka så här. Jag vet ju bara hur det är att må så som jag mår nu. Mm. Jag kanske skulle ha ett helt annat mående. Men det har ju inte jag någon kontakt med. För jag menar 12... Alltså, jag tror att så här, så som jag mådde för 12 år sedan. Oavsett om jag mådde bra eller dåligt. Så hade ju det med helt andra saker att göra. Så det är så otroligt svårt också. Dels att jämföra med sig själv. Sen är det ju så svårt. Jag tycker att just när vi pratar om till exempel de här dokumentärerna. Där, jag kommer inte ihåg vilken av dokumentärerna det var, men det är någon där de är på en brandstation. Och så liksom visar de så här, det här är ett blodkärl på en köttätare. Och det är så här jättekloggat och jätte så här, och det här är ett blodkärl på en vegan. Liksom, och så är det så här, ser ut som värsta... ja, men liksom, ser helt fantastiskt ut. Och då tänker jag så här, det här är amerikaner. De är liksom superöverviktiga, många av dem. Har liksom jätte dålig kost i grunden. Och då är det självklart att så här, det är klart att det kommer vara bra för dem att börja äta frukt och grönt.
Alltså, ja, såklart.
Ja. så det är också, det är så himla svårt tycker jag det här. Mm. Och jag vet också, jag spelade in något avsnitt bara för ett tag sedan där jag sa så här, men polyamorösa liksom, det verkar inte som att de mår bra. Och sen så började jag avskarva för att jag hörde hur sjukt det lät. För det finns ju jättemånga som är gifta och lever i monogama relationer som inte heller mår bra. Så det är så otroligt svårt att jämföra liksom saker på det sättet.
Precis, alltså många av de här stora studierna som man har förlitat sig på när man har sagt att man är liksom så dåligt det med köttet och kött är farligt och så. Då har man jämfört liksom en brittisk jävla korv och bacon-diet liksom, med att äta grönsaker typ överhuvudtaget. Och det var så klart som fan att de kommer att må bättre. Liksom. Om du sätter folk på liksom en allsidig diet med mycket fler liksom antioxidanter och så vidare. Självklart att folk kommer att bli friskare.
Yeah.
Men du kan heller inte... Och där är ju en ny diskussion nu som äntligen börjar komma upp där man inser att det är ju inte... Det är ju inte köttet i sig som är det dåliga, utan det är ju kombinationen alltså av alltså då, dåliga käkprodukter, liksom processad mat och liksom allting som ingår i den dieten
processen
hos dem som då åt kött, men rött kött i sig. Där finns flera andra studier som visar på att det hjälper mot depression och bla bla bla. Liksom. Så att, som sagt, precis som du menar, alltså man kan inte göra de jämförelserna så svepande.
Nej.
Utan man måste också utgå efter vad är de övriga faktorerna för människor, var bor de och så vidare, det jag nämnde i början. Och sen så jag har en tendens att liksom vilja vara ganska praktisk och pragmatisk. Alltså vissa saker kommer man tillbaka till hela tiden, och det är så här, hormoner bygger på kolesterol. Och då säger vissa veganer, ja men du kan tillverka eget kolesterol. Ja, men kroppen blir fortfarande glad om du skedmatar den med den. Alltså du kommer fortfarande ha större möjlighet att använda mer kolesterol. Till exempel så behöver du kolesterol för att komma upp i huden och sen omvandlas till D-vitamin. Så om du då dessutom, om du inte får i dig D-vitamin varken från solen eller från maten, och då inte får mycket kolesterol så att du heller kan omvandla till något D-vitamin i din egen hud, och sen dricker kaffe som blockerar D-vitaminreceptorerna. Och tänker på, jag nämnde det här liksom innan med menscykeln och hur det är som en årstid och det är som en skörd. Hur jävla bra plommon kommer det bli liksom, av innan vi inte har någon sol överhuvudtaget. Mm. Alltså, så att, vissa saker måste man ändå gå tillbaka till grunden. Sen hur mycket du behöver. Alltså, jag gillar inte att skriva.
Nej,
liksom,
det är individuellt.
Alltså, ja, precis, hur många gram protein hit och dit. Liksom. Ja, men du behöver protein, du behöver fett, du behöver näring. Och du behöver kunna ta upp det. Och du kan heller inte äta saker som du är allergisk mot. Mm. Och jättemånga tål ju inte gluten och baljväxter. Mm. Faktiskt, fast att de vill eller måste tåla det för att det är det de äter. Typ.
Just det.
Men om inte tarmen funkar, då funkar ingenting annat heller. Och det blir ju ett ganska stort problem då för många som ska äta helt och hållet plantbaserat. Därför att, vad ska du äta då?
Men jag tänker så här, om tarmen inte funkar, alltså för mig låter det ju som att, behöver man inte läka tarmen då? Är det inte det som är problemet?
Jo, det måste man göra. Men kan du göra det med att fortsätta äta helt och hållet plantbaserat?
Okej, du menar så.
Det är
så.
Det jag menar. Om det är saker i den kosten som du inte tål, vilket många av oss inte gör, som är basvaror, om du ska klara det helt och hållet utan animalier, så måste du ha vissa basvaror, typ sojaprotein, som då gör korstecknet i taket och spottar liksom, och kastar salt över axlarna när jag hör soja. Det är liksom det värsta. Så att, nej, det är faktiskt inte lika. Det är gluten och baljväxter också. Och så är en baljväxt. Ja. Så det blir ju så att det finns vissa stapelvaror i den dieten som är problematiska i sig.
Ja.
Och då det adderar ju det på ett annat problem. Liksom. Så att där jag tänker att man måste hitta någon sorts lösning. Okej, vad jag vill ju äta, vad kan jag äta mer och vad kan jag äta mindre? Om du... Exempelvis då, om du bara kan tänka dig att äta pyttelite animalier. För ibland så frågar folk med detta så här, men kan du inte ge mig ett startkit? Jag vill liksom må bättre. Jag vill komma tillbaka till, liksom, till hälsa. Yeah. Jag behöver äta lite animalier, men jag tycker det är skitäckligt. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag vill inte bidra till köttindustrin. Jag tycker det är liksom hemskt, hela projektet. Vad kan jag göra som är mest effektivt? Och ge lite impact på världen, så att säga. Och i plånboken. Och då brukar jag säga så här, smör. Först står det in smör, förutsatt att du tål smör. Tål du inte smör så kan du göra ghee. Därför att det tål nästan alla. Och sen så skaldjur. Därför att också de flesta skaldjur har ju inget centralt nervsystem heller. Så att de får inte ont. Och de är i princip bra för miljön. Om vi pratar om musslor i alla fall så är de det. Så det är så här, nästan plantor. Nästan. Så, men de är väldigt, väldigt näringstäta. Och inte allt för dyra. Liksom. Och sen är det typ så lite inälvsmat. Typ lever.
Det låter jättesmarrigt.
Ja, jag vet. Det är sjukt äckligt. Alltså, jag käkar ju själv frysta bitar av rå lever som jag har i min frys. Som jag tar som ett kosttillskott. Liksom. Det är vidrigt. Liksom. Men vissa tycker
alltså, jag tänker så här, är man en person som är hälsosam, då är man nog ganska van, tänker jag, att äta saker som inte är jättegoda.
Ja. Det är väl.
Jag blir direkt nyfiken på nu. Vad äter du själv?
Bra fråga. Ja, men mycket av det som jag har sagt faktiskt. Alltså, jag som sagt vill inte sitta på någon höghäst och låtsas som att jag är någon sorts guru. Därför det är jag inte. Jag gör massor med misstag. Både vad det gäller fertilitetsförståelse och kost och allt möjligt. Jag är inte så hälsosam som jag skulle vilja vara.
Du gör medvetna misstag.
Precis. Jag gör väldigt medvetna misstag faktiskt. Jag vet också liksom när jag kan tajma dem och vad det kommer att ge. Och liksom, ja. Jag tycker inte så synd om mig själv när jag mår dåligt. För jag vet ofta exakt varför. Liksom.
Det är bra.
Ja, men det är ganska skön livsinställning faktiskt. Men kostmässigt så ligger jag... Jag har ätit ungefär likadant de senaste 7-8 åren. Liksom. Och det är glutenfritt. Jag började med glutenfritt efter ett missfall på inrådan av min lärare. Och fick på så sätt ordning lite på min sköldkörtel och sådär. Och fick inte missfall igen då. Så att då började jag med... Och då fattade jag att jag hade varit glutenintolerant hela mitt liv. Alltså för jag blev sjuk i typ 6 månader varje gång jag äter gluten. Och jag gick hela min ungdom och hade ont i magen. Men det var ju inte inne med glutenintolerans då. Det var ju bara mjölk man pratade om. Så jag höll på att käka margarin och skit istället. Vilket också är bara så här, ja, fräs, spott, liksom, tvi. Jag försökte massa olika saker, men jag fattade aldrig vad det var som gjorde att jag hade så jävla ont i magen. Men det var ju gluten, förstod jag då. Därför att jag fick liksom ett helt nytt liv när jag slutade med det. Så att jag käkar glutenfritt. Jag käkar i princip aldrig baljväxter. Alltså det slinker ner en liten falafelbulle och lite hummus ibland. Liksom. Men jag skulle liksom aldrig få för mig att käka linsoppor och sånt. Det är bara om nöden tvingar mig. Liksom. Och sen så äter jag ganska mycket kött. Jag äter ganska mycket skaldjur. Jag äter i princip alltid mycket fett. Liksom. Och sen så då, inget kaffe.
Nej.
Alltså det är om jag behöver amfetamin, då dricker jag lite kaffe ibland. Liksom. Om jag egentligen behöver schack, då kan jag, för det är väldigt effektivt för mig nämligen, för jag blir jätteknäpp av kaffe. Du hör hur snabbt jag pratar nu, liksom. Du vill inte se mig på kaffe, tror mig.
Så att jag är glad att du bara fick örte.
Ja, men så här, ger jag mig liksom 2 klunkar kaffe så jag vaken i 2 dygn. Typ. Så det är väldigt effektivt ekonomiskt när jag väl liksom, dricker det. Nej, men så det undviker jag sakta, för att det är jättedåligt för mig en psyken och massor med saker. Och då att det gör att du inte kan ta upp järn och magnesium och allt det där. Så yeah. Det liksom håller mig ifrån. Lite svart te någon gång ibland. Liksom så. Mm. Ibland tar jag en helig kaffekopp under mensen. Därför att det är faktiskt den tiden i psyken då du förstör minst.
Ja, ah, intressant.
Mm, så att då,
om man liksom tycker att kaffe är väldigt gott till exempel.
Man kan ju dricka koffeinfritt. Det är koffeinen som är problemet, det är inte kaffebönan.
Ja.
Så att man kan ju dricka det.
Sen men är det lika gott, det är frågan.
Alltså jag tycker inte det är någon skillnad, men jag är ju ingen kaffedrickare. Liksom. Alltså, men där är ju lite koffein i. Alltså det är ju inte helt koffeinfritt. Mm. Och sen är det ju också en överprocessad, ganska otrevlig produkt. Så att jag vet inte om det är så hållbart att dricka det varje dag. Liksom. Men i alla fall, jag dricker ibland koffeinhaltigt kaffe under själva mensen. För då tillåter jag mig det, då vet jag att det kommer att fucka upp minst. Liksom.
Mm.
Hjälper också ibland mot mensvärk, kan man bara veta. Så. Sen så är det, alkohol dricker jag. Faktiskt, det borde jag säkert inte göra. Mm. Och ibland så frågar folk mig så, vilket är värst, du vet, är koffein eller alkohol värst? Speciellt när de vill bli gravida.
Mm.
Så det är många som har den frågan, du vet, varför jag lov att göra, varför jag inte gör. Och då brukar jag faktiskt säga att kaffe är värre.
Mm.
Därför att för det första så dricker de flesta inte lika mycket vin.
Nej,
eller alkohol eller som de dricker kaffe. Nej, men precis. Mm. För att koffein är liksom någonting som vi är så vana vid att ha hela dagarna. Medan alkohol, ja, ett glas vin hit eller dit. Liksom. Mm. Om du skulle vara i färd med att försöka bli gravid. Det är klart, alla vet att det inte är bra.
Yeah.
Men så mycket kommer det inte vara liksom, för de allra flesta. Så jag skulle säga att jag dricker alkohol någon gång i veckan. Så, men jag, liksom, jag super aldrig. Och så äter jag ju socker. Jag äter ju inte lösgodis. Det gör jag ju inte liksom.
Så socker ändå. I form av typ frukt och...
Ja, jag kan absolut ta en liten kaka, en liten kladdkaka då och då. Så det kan hända. Men jag vet ju också att om jag äter det till exempel innan ägglossning så får jag ju finna. Därför att socker, insulin, testosteron, den hänger ihop. Så då får jag ju finna direkt.
Mm. Och här så. Antar jag att det handlar väldigt... Alltså att det är väldigt individuellt hur man reagerar på...
Alltså, vissa saker är individuella, absolut. Men som det jag nämnde nu med socker, eller det jag nämnde med kaffe, det är inte särskilt individuellt.
Nej.
Det är ganska så allmängiltigt. Liksom.
Mm.
Sen kan man ju vara mer eller mindre tolerant för saker och ha olika hantering av det. Liksom. Men där är vissa fördelar. Alltså, det som jag nämnde nu, min egen kost, det är sånt där jag känner att jag har tillräckligt mycket underlag, alltså både vetenskapligt och kliniskt.
Mm.
Liksom, och erfarenhet med mig själv också för att säga att så här, men det är inte lönt. Liksom. Gluten är inte värt det.
Nej.
Liksom, koffein är inte värt det om det är specifika tillfällen liksom. Och socker är så här, ja, det kan väl hända. Jag äter ganska mycket mjölkprodukter faktiskt. Det brukar folk bli förvånade över.
Grönsaker, sa du någonting om det? Äter du grönsaker?
Ja, såklart, jag äter skitmycket grönsaker. Jag äter jättemycket grönsaker. Men jag juicar inte selleri.
Nej.
Exempelvis.
Va?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är ingen sellerijuicare. Jag äter ganska mycket selleri dock, så där, för att jag tycker det är gott liksom. Men ingen sa, jag har inga juice-idéer liksom och så. Men jo, jag äter ganska mycket. Jag äter ganska mycket rå kålrabbi. Det är någon grej vi har hemma. Jag och min dotter brukar sitta och mumsa på det hela tiden. Hon älskar rå kålrabbi. Så då måste jag ju köpa det liksom. Så att jag undviker liksom inte direkt någonting där. Det är bara baljväxterna som jag håller mig undan från.
Mm. Jag tror att alla som lyssnar förstår att jag hade kunnat sitta i på riktigt 5 timmar till och prata med dig om allt det här. Och förhoppningsvis blir det fler avsnitt. You never know. men jag tänker så här, det, för att så här sammanfatta lite av det vi har pratat om. Har jag tolkat dig rätt att menscykeln är... den hör ihop med det här med fertilitetsförståelse. Det är inte 2 olika saker. Utan de hänger ihop. Och även om man inte vill bli gravid så kan det vara bra att förstå det här.
Att förstå var man befinner sig i cykeln. Sen om du vill använda det som preventivmetod, då får du ju steppa upp liksom, och så här, använda just CIS-metoden då exempelvis. Alltså, och det är ju en liten annan nivå. Men grundläggande fertilitetsförståelse som att du fattar var du är i menscykeln och så att du kan i någon mån leva efter det och respektera den.
Yeah.
Alltså, för man behöver ju inte vara slav under den heller. Alltså, det är inte det handlar om, utan att man förstår att okej, jag är inte riktigt samma person den här veckan som jag var för 2 veckor sedan.
Precis, den här förmågan förmågan att lyssna in och leva lite mer i samklang med det som kroppen faktiskt går igenom.
Ja, precis.
Och på något sätt också har jag tolkat in här att mensen och ägglossningen och hela den här cykeln är liksom på något sätt ett kvitto på ens hälsa. Att funkar inte så är det för att hälsan inte är så bra.
Ja.
Och funkar det bra så är det förmodligen för att hälsan är bra.
Ja, väldigt enkelt. Sen finns det alltid, alltså det finns ju alltid så att säga undantaget till regeln. Liksom. Och man får alltid utgå från individen. Men ja, i stora drag absolut. Och det är inte en självklarhet och det är inte normalt. Det är vanligt, men det är inte normalt att må skit under menscykeln bara för att man har en livmoder. Liksom.
Nej.
Alltså det är inte meningen att kvinnor ska lida. Jag ser det här försvinna hela tiden.
Mm.
Och som sagt, då finns det de som har mått bättre av att börja med en helt och hållet plantbaserad kost. Det finns de som mår sämre efter ett tag eller som mår sämre direkt. Alltså det beror på var är du i livet? Liksom. Vad är de övriga faktorerna? Min erfarenhet är att det funkar i typ 2 år och sen funkar det inte längre. Men det behöver inte gälla alla människor. Liksom. Men det som jag tycker är viktigast för oss också så här, ur feministisk synpunkt liksom, är att varför kan inte vi få lov att känna in vad vi behöver och respektera det?
Yeah.
Istället för att liksom hela tiden följa, antingen så följer vi ideologi och liksom, som sagt all respekt till det, men det är fortfarande, det handlar inte om dig utan då offrar du din egen hälsa för en ideologis skull eller liksom för någon annan, du har någon anledning till att du håller fast vid en specifik dag. Liksom, och jag tror att ska kvinnor liksom må bättre, alltså på populationsnivå, så behöver vi börja lyssna inåt lite grann. Har du sjuka cravings efter ett visst, alltså någonting, och det kan ju vara allting från paprika till kyckling, liksom. Såvida det inte är typ kokain eller lösgodis, så är det förmodligen en sund craving. Alltså, då är det förmodligen någonting du faktiskt behöver, bortsett från typ så här, åh, jag måste ha en cig. Det är inte riktigt samma sak. Men alla de här, alltså jag träffar ju så många som säger, men jag var så himla sugen så kunde jag inte hålla mig. Men bra! Alltså det är ju så, barn funkar också. Små barn, plötsligt så äter de tomater i en hel vecka i sträck och sen vill de bara ha fiskskinn, liksom. Alltså för de är ju fortfarande in tune med den här känslan för vad kroppen vill ha. Och bara, varför kan vi inte lyssna på den ibland? Liksom? Så jag blir liksom, jag blir ledsen när jag ser att kvinnor då, eller menstruanter, och livmoderbärare, whatever you want to call it, liksom, totalt kör över sina egna behov för en idés skull. Oavsett vilken idé det är. Liksom. Antingen då att man tänker att nej, men jag ska må dåligt för att så är det att vara kvinna. För det sa mamma till mig när jag var liten. Eller det sa gynekologen. Liksom. Eller jag måste ha p-piller för det är enda sättet jag kan må bra. Ja, men fine, alltså, vill du ha p-piller, det är så du vill lösa problemet. Varsågod. Men du måste inte må så. Liksom. Och det finns saker, det finns biohacking du kan ägna dig åt för att faktiskt må annorlunda. Och menscykeln är precis som du säger, alltså det är en faktura. Vi har den möjligheten som män faktiskt inte har riktigt på samma sätt. Alltså hade de testat sin sperma hela tiden så hade de haft samma faktura faktiskt. Alltså för att, men de har ju en lite annan cykel än vad vi har. En spermie den har ungefär 100 dagars produktionstid. Så säg att de hade testat sin sperma var tredje månad så hade de också kunnat få ett kvitto på vad det är som pågår. De hade också kunnat tracka typ deras sexlust, depression, alltså erektionsförmåga. Men spermiekvaliteten hade kunnat vara en hint. Men vi har ju det så mycket mer uppenbart. Har du en menscykel så får du det här kvittot. Då har du liksom hur ont gör det vid ägglossning, hur bra känns det, har du något sekret, hur lång är lutealfasen, alla de här faserna inuti cykeln som är så mycket viktigare än när du blöder och om du blöder. Liksom. Det finns så mycket mer små fine-tuning liksom, som man kan ägna sig åt. Och som det blir en livsstil. Och för min del så finns det ju inget annat. Det är ju så jag har levt hela mitt liv. Liksom.
Och jag tror att för väldigt många som lyssnar på den här podden, så om det inte redan är en livsstil, så tror jag att man i alla fall har en längtan eller en dragning till att göra det till en livsstil. Det är ju trots allt målgruppen.
Ja, alltså jag känner lite att det är nästa våg. Alltså inom feminism. Alltså nu har vi haft en lång period här där vi ska liksom ha allting som männen har och få lov att vara män. Och jag ska få lov att leva som en man. Hur bra gick det? Alla kvinnor är utbrända och infertila. Nej, inte riktigt, men du förstår. Alltså vi mår ju inte bra liksom, av den liksom, ja, det initiativet. Utan vi måste ju börja faktiskt acceptera att vi har en annan en annan biologisk utgångspunkt. Liksom. Och sen kan du vara vad som helst på spektrat. Det handlar inte alls om hur du identifierar dig eller liksom någonting sånt. Utan det är bara precis hur funkar ditt hormonsystem, hur funkar du. Och där finns vissa grundläggande saker liksom, som människokroppen faktiskt behöver. Vill du inte äta dem, vill du liksom göra på något annat sätt, då kommer du få anstränga dig väldigt hårt för att supplementera det på något annat vis. Och det kanske inte räcker hela vägen ändå. Och då är det ett val som du gör. Liksom. Och min agenda är ju bara precis att folk ska veta att det faktiskt har ett samband.
Jenny, vi är framme vid 5 snabba frågor. Dina topp 3 grejer som du behöver för att må bra.
Men topp 3 grejer som jag behöver för att må bra. Nu är vi ju inne på kost lite. Så nu har jag svårt att liksom, ta bort det helt och hållet. Men jag behöver fett och salt. Det kan jag säga. Det är, nu, alltså, det, är det jag oftast är sugen på. Är kött, fett och salt.
Mm.
Alltså, och inte bara så här, jag vill ha chicken wings. Liksom, utan verkligen så här, en djupare craving. Som att jag blir inte mätt om jag inte får det. Så det är väl en kostmässig grej. 6.
Mm.
Alltså helt annat. Intimitet. Det måste ju inte vara liksom... Så. Nej, men jag kan känna att jag blir sjuk liksom, om jag inte får det på länge. Där är jag lite just nu.
Du är nästan på väg att bli sjuk.
Ja, men alltså verkligen så här börjar jag känna att det här är inte bra för någon. Liksom. Men för vi behöver också oxytocin. Alltså, så att egentligen ett enklare svar på det, alltså när jag säger sex och intimitet, det är oxytocin. Det är en drog som är god och som är värd att nämnas. Så att jag behöver oxytocin. Tredje grejen, ja, alltså det är väl mitt barn. Liksom. Så.
Ja.
Jag vill gärna ha henne hos mig. Liksom.
Ja. Tre teachers som har varit de mest betydelsefulla för dig när det gäller allt kring hälsa och välmående?
Alltså jag har ju blivit tränad av Geraldine Mattis som är rektor på Justis. Och hon har ju varit min mentor och lärare och liksom nästan modersfigur sen jag var 21. Liksom. Så att det, hon är ju helt klart överst på listan. Hon har liksom varit min terapeut och allt möjligt. Så att hon går ju först och sen är det ju lilla mamma, såklart. Nej men det är absolut, jag har lärt mig väldigt mycket från henne. Liksom. Inte i den här realmen egentligen. Därför att hon har egentligen varit lite, inte en motpol, men
det kan ju också liksom vara en teacher.
Hon har inte varit inne på sånt här alls. Men hon har lärt mig väldigt mycket liksom, om livet.
Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?
Om jag visste att jag inte kunde misslyckas? Alltså, jag gick och tänkte på detta. Idag så gick jag här längs Karlavägen här i Stockholm och insåg att jag kommer aldrig behöva skicka ett CV till i mitt liv. Det bara slog mig faktiskt nu på väg hit liksom att shit, jag kommer aldrig behöva sitta i den positionen. Alltså om jag söker ett jobb så kommer det för att jag vill söka ett jobb.
Yeah.
Inte för att jag måste söka ett jobb. Nej. Jag har jobb för resten av mitt liv.
Ja.
Så att på ett sätt så kan jag inte misslyckas. Alltså förstår du? Alltså jag kommer inte kunna liksom fall from grace. Det här jobbet kommer aldrig gå out of style.
Nej.
Personligen alltså engelska uttrycka. Men, nej men alltså, ja, jag blir motarbetad mycket. Där är många som inte tycker om mig. Där är många som blir upprörda av det jag säger. Gynekologer och barnmorskor och så vidare är inte så jätteförtjusta. För de tycker att jag är helt anti-p-piller och så. Medan jag bara känner att alltså, jag läser ur bipacksedeln. Liksom. Jag är inte anti-någonting.
Nej.
Jag förklarar hur kroppen funkar. Jag förklarar hur menscykeln funkar. Så att jag kan inte misslyckas. Alltså, just i det. Och det är ju det som har blivit lite min... Jag blir liksom inte trött. Nej. Folk kan tjafsa med mig hur mycket som helst. Därför att jag vet... Inte så här, oh, jag vet att jag har rätt. Men jag vet att det är vissa grundsanningar. Och så länge jag håller mig till grundsanningarna... Så kan, det handlar inte om mig längre. Liksom. Då spelar det ingen roll hur mycket slag jag får ta på vägen. Liksom. Därför att jag står för någonting som är lite... tidlöst liksom, och sant. Så
att
jag är nog redan där på ett sätt. Liksom.
Du är redan där? Fantastiskt. Och om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då?
Känna in sin kropp. Skaffa kroppskännedom. Definitivt. Alltså bara liksom släppa hela den här patriarkala kapitalistiska jävla världsordningen där vi bara är maskiner och vi ska fungera och varje sjukdom är liksom en defekt på den där maskinen som man ska fixa genom att antingen tysta den eller hugga av en del eller sätta gaffatejp. Liksom. Jag går inte med på det. Utan jag tror vi allihopa hade varit så mycket friskare om vi bara hade liksom accepterat det och lärt oss hur funkar kroppen och sen känt in den.
Yeah. Sista frågan. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Vem? Alltså jag hade ju önskat att du bjöd in någon som kunde ta vidare det här med kvinnohälsa. För jag kan känna lite, just nu så är det lite som att jag är så här flaggbärare för den här rörelsen. Och där finns faktiskt ganska många andra också. Mm. Jag har ju dels elever över hela världen. Jag har elever här i Sverige som vissa har tagit examen, vissa inte. Disa Minör är en av dem. Mm. Disa Minör håller på med ett väldigt intressant projekt nu där hon läkte ju sina egna cellförändringar. Naturligt. Och startade en Facebookgrupp där hon bjöd in då andra liksom, för att visa på den forskning och så som finns på hur man kan göra det utan och liksom göra en operation. Och det är ju väldigt kontroversiellt därför att vården vill ju bara att man ska göra operation. Och det är ju ingen som vill säga till, inte Disa heller, det är ingen som vill säga till folk att, att inte operera om de behöver operera. Men därmed så skickar ju vården hem en för att man ska läka ut det själv. Mm. Och om man då kan ha lite biohacks för hur man gör det så är det fantastiskt. Så där har Disa då en Facebookgrupp som heter då Läkarcellförändringar naturligt. Som absolut är värd att gå med om man själv lider av det och liksom kanske i väntan på operation eller så, men att man, att man ändå tar reda på att det finns möjligheter till självläkning, precis som jag nämnde då med menscykeln, och det kan ju alla mina elever och kollegor också liksom. men specifikt detta med cellförändringar, för det är en stor grej, det är så många fler än vi tror som kanske hade kunnat läka ut och inte behövt en operation.
Gud, vilket bra tips. Och om man inte redan följer dig, var hittar vi mer om dig?
Ja, alltså jag har ju min hemsida, vulverin.se. Och alla sådana här små saker som vi har pratat om, alltså typ progesteron, östrogen, bla bla. Jag har skitlånga blogginlägg där som är typ e-böcker egentligen. Jag borde ha sålt dem, men jag bara kände, det måste finnas någonstans. Det måste finnas bra information. Och det är så här välrefererat, det är källor överallt i studier och så vidare. Så behöver man inte fråga mig källa på det sen, utan... och även det här, jag kommer att lägga upp ett inlägg om, alltså det som vi har pratat om idag, kommer jag om några veckor att lägga upp ett inlägg där alla källor finns till det jag har sagt om detta med kolesterol och selen och allt vad det är. Liksom.
Det är ju fantastiskt.
Mm, så att man som sagt behöver inte attackera det heller för att vara källorna. Utan de kommer, jag har dem.
Precis.
Och sen så har jag ju en Facebook-sida, den har varit igång i ganska många år, så där kan man ju söka på gamla inlägg med massor av artiklar och så. Så att Vulverin på Facebook, Vulverin Kurs på Insta. Insta lite mer personlig, lite roligare tycker jag.
Alltså, jag måste bara flika in. Min absoluta favorit på Instagram.
Är det sant? Ja, tack.
Så det måste ni följa.
Där är det lite mer juicy. Liksom. Ja. Och sen så är hemsidan ganska så clean. Men där är de här långa inläggen. Liksom, där du kan verkligen fördjupa dig i allt om progesteronkräm och så vidare.
Alltså Jenny, tusen tack. Och inte bara för att du medverkar i podden, utan för att du gör det här jobbet. Alltså jag är så
tack
glad.
Tack själv och tack för att jag får möjligheten att vara här. Och hoppas att det har en positiv impact. Jag vill också mycket, jag vill liksom utspela in det här avsnittet därför att det är så lätt när man pratar om sådana här saker, så är det alltid någon som blir förnärmad. Mm. Det är alltid någon som tycker att man har fel. Och det är jag försöker plocka tillbaka ner till kärnan. Liksom. Mm. Att det handlar inte om vad folk ska välja eller inte välja. Utan det är så här, allting är det informerade valet.
Yeah.
Det är det jag vill möjliggöra. Liksom. Mm. Så det är därför jag sitter här också.
Yeah. Och alla får ta emot det här precis som de vill. Såklart. Mm. Men jag är i alla fall väldigt tacksam att du ville dela med dig idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.